Allo, allo, su telefono. Allo, allo, non so posa capos. Grekiska.
Asså.
Ska på bröllop i Grekland i sommar.
Ett stort fett.
Ett grekiskt. Stort fett grekiskt jävla bröllop ska jag på.
På en ö.
Egna.
Vad ligger det? Utanför Aten säkert.
En timme utanför.
Mm. Alla har ju sin grejen med Grekland. Liksom, för alla Greklands hipsters. Det är liksom... Ha en liten ö utanför Aten. Vet du. Först bor jag nere i vad heter hamnen där?
Piraeus.
Piraeus. Som egentligen är en egen stad typ.
Man vill säga, ja, viktigt att tillägga. Men den är otroligt stor än hamnen.
Ja, men jag har också bott i Piraeus och tagit en båt ut till någon jävla ö också. I slutändan vill man ju ändå bara till Santorino på någon jävla lyxresort och sitta och ta det lugnt. Men Simpaton Anders som lyssnar på det här, han är ju väldigt tydlig med att det finns en liten ö utanför Aten som jag brukar åka till.
Men jag tror ändå att pipa till Santorini och kika solnedgången i då Oja. Ja. Alltså det är väl första sidan skolboken när det kommer till liksom klyschornas klyschor.
Ja, det är det förmodligen. Jag bodde ju på Naxos. Det var kargt och jag sprang en jävla halvmaraton upp i bergen och höll på att dö. Och så åt jag en kokt get efter och drack hemkört vin. Ja, det var en resa det. Men hela grejen med Piraeus kan ju liksom sammanfattas i en mening. Mm-hmm. Eller i en mening. Men det som händer där är ju... att de tar upp bläckfiskarna, smackar dem i asfalten och sen så grillar de dem direkt. Det är ju Piraeus.
Det är Piraeus. Ja. Jag kommer ihåg sist jag var i Piraeus. Då hade vi varit på Egina, jag och en polare. Och därifrån så skulle vi ta oss till Rhodos. Och det är en lång jävla båtresa från Piraeus till Rhodos.
Så det var liksom en del inomhus på de båtarna.
Ja, får man säga. Ja. Det var väl en 17 timmars båtresa. Och så gick det då bara en båt från Aegina tillbaka till Piraeus på morgonen. För att annars så skulle vi liksom bränna båten mot Rhodos ifall vi hade tagit eftermiddagsbåten. Så då visste vi att okej, då blir det en dag i Piraeus. Så vi kommer in där vid 9:30 på morgonen. Vår båt mot Rhodos går vid 17:30 tror jag. Och den här dagen så slås det värmerekord. Alltså det var så jävla varmt. Det var så jävla varmt och det var en bakfylla som hette duga.
Undra
som
låg och
vibrerade
varm.
Där vid hamnkanten. Så vi sitter där, försöker trycka ut jämna lite, dricker lite. Du är ju en mytos
kill.
Nej.
Aha, okay.
Jag är en alfa.
Ja, ah, okej.
Okay. Alfa är min grekiska.
Jag tror att du gjorde mig från att vara en mytos kille till att bli en alfa kille när jag var på Sketos i somras.
Okej, okay, härligt. Så satt man och petade i sig några alfa och sen så var det så här, men vad fan ska vi börja röra oss mot båten? Och då inser man ju hur jävla långt det är bort till vart den här båten ska gå. Det är inte liksom så här, tunnelbanan går från andra perrongen. Så att vi håller på att bränna den här båten, inser då också att vi hade ju kunnat åka hit från början. För det är ju, de här båtarna är ju liksom, det är ju, vad heter det, free seating. Alltså man har ingen biljett till ett säte.
Nej.
Utan det är ju free seating-båtar. Och grekerna har ju varit med förr. Det är ju ett par människor också som har varit i Grekland och båtluffat och tuffat. Så de vet ju också att här gäller det att vara först i kvarn. Så att jag och min polare, det finns ju inte en plats kvar. Så vi hamnar ju högst upp på soldäck med hundarna. Där det är liksom hundburarna.
Där fick de vara där? Det tycker jag också var taskigt. Jag som hundmänniska nu med.
Ja, fast det känns som att Grekland har en ganska sval inställning till hundrasen, ja, överlag. Fråga bara Micke Nilsson. Han har väl gjort ett helt liksom, efter fotbollskarriären liv på att ta hand om herrelösa hundar som empatilösa greker bara har sparkat ut.
Men jag undrar om det var varmare där när du satt och drack alfa än det är i Accra just nu.
Nej, det kan man verkligen fråga sig. Vi ska lyfta luren lite senare i avsnittet. Vi har nämligen en utrikeskorrespondent som återigen efter jävligt lång tid har lämnat landet och sett sig om i världen. Så att vi ska faktiskt pingla upp Jerry i Ghana. Men först, ett svep. Det har ju trots allt spelats en hel del fotboll här i helgen. Vi har haft en stök imorgon i studion här på Kungstensgatan. Hockeytutto har dragit ut på tiden. Det har tjorvat lite med spons. Tata Stör och Tuttosvenskan trycker på från andra hållet. Så att det är mycket som ska hinnas med här.
Amen.
Således så ska vi liksom inte tumma på traditionerna. Men som motbud då till förra veckans måndagssvep som var i det längsta laget.
Så blir det kortaste
så idag. Kanske årets kortaste svep kommer här.
Men vi kör bara.
Ja, härligt.
Ja. Våren känns av, fotbollens hetaste period är ju här och med den såklart också. Våra vänner som inte bara stolt sponsrar Toto men också världsklass fotboll. Jag pratar om Heineken 00 alkoholfri. En riktig våröl om ni frågar mig. God i munnen, svalkande och en perfekt vän att hålla i handen när man till exempel kikar Champions League eller varför inte Europa League, Women Champions League och Dam-EM som de är huvudsponsor till. Hörrni, nu är det dags att ta helgen i mål. Svepet tillsammans med Heineken 00 alkoholfri. Cheers to all fans. Isla Kip. Ja, men du har rätt Gusten. Nu har det varit långt och romantiskt ett tag så nu får ni känna på ett satans rappt svept. Vad har hänt i helgen? Det är det enda vi vill förmedla. United suger punkt, tors mot krisande Everton med 1-0. Till och med det. Alltså, sötebrödesdagen är över i norra London. Arsenal gör allt för att undvika Champions League, sa Kim Vichén här på studion nyss. Och det stämmer ju. Torsk i Brighton, 3 torskar på de senaste 4. Herregud. Leeds har fått megaeffekt. 3-0 mot Watford. Chelsea då? Jo, är det något på gång eller? Är det vår form? Hela 6-0 och kanske är det faktiskt vårspurten vi ser. Detsamma kan man ju lugnt säga om Conte Spurs som bara manglar på. Kulusevski, vinterns värvning, århundradets januarvärvning. Bestäm ni, men kul är det. Snart är helgens big match, men först noterar vi seger för Brenta mot West Ham. Norpan slog Burnley och Leicester slog Crystal Palace. Snick, snack tänker ni, och det har ni rätt i, vilken jävla match. Vilken kvalitet. Wow, wow, wow. Mäktiga City-Liverpool, delad pott och titelstriden lever och så vidare. Men låt oss bara stå här med brallan nere och grejen i handen och njuta av den otroliga fotboll som spelades. Wow. Från en värdig titelstrid till en rumphuggen märklig historia på stöven. Milan fick bara 0-0 i Turin. Eller bara rättvis kanske tycker jag. Napoli med dyngtorsk mot mäktiga Fiorentina. Alle Viola! Jajamensan. Men Amala då? Amala! Pazza inte Amala! Visst hörni, de tog igen. De tog ju 3 pinnar va? Tillsammans med Juventus som biter sig fast i toppstriden. 2-0 mot Verona respektive 2-1 mot Cagliari. Men det blir dramatiskt, det blir känslosamt, det blir underbart på stöven. Även i Europa-racet, Atalanta med torsken i Emilia-Romagna, samtidigt vinner Romlagen och Mourinho. Han blir väl månadens tränare nu. Vad ska stoppa honom? Inte fan vet jag. I La Liga fortsätter Barcelona vinna. Supergubben Luke de Jong löste ytterligare en 3. Håna nu då alla haters där ute. Dock finns inga titelmöjligheter eftersom Real Madrid bara manglar på. Sicken vårform 2-0 mot Getafe. Tack och hej. Vi noterar en 1-1 mot Athletic Club hemma för Villarreal. Sick. Och vad var det vi sa? Alexander Isak då? Jo, det var en svinsexig straff, men bortdömd. Vad säger Gugge om detta? Med tanke på så jävla mycket skit man får se från 11 meter. Varför i helvete ska den här blåsas bort då? Nåja. Villarreal vann till slut med 2-1 mot Elche. Det får bli så här. Tysken och fransken får sitta ner. PSG manglar på Bayern mot ligatiteln. Leipzig vinner. Vinner utan pistöka svepäver. Utan pinnar. För Foppen va? Lite ditten och datten här och där vi hörs.
Inga allsvenskan?
Nej.
Nej.
Det är... Kör utan.
Det kan man
aldrig bli allsvenskan i minnesvet. Det är så är det.
För nytillkomna lyssnare så är det ju så. Vi har ju precis sparkat igång ännu en allsvensk säsong, men under Toto Balotto delen av året när allsvenskan är igång så brukar Thomas sällan, aldrig rapportera i sina måndagssvep om vad som hänt i allsvenskan. Varför vet ej, men så är det i alla fall.
Mm. Men jag var i alla fall rätt på faktan här, det är det viktiga eftersom det gick så jävla snabbt och rörigt.
Ja, ja, det var kul.
Okay. Ja,
det
var bra.
Men då misstänker jag att du inte var på plats på Friends när ditt kära Gnaget då, allsvensk, premiärade igår på hemmaplan mot Peking.
Ingen bussmottagning, ingen Friends, nej.
Nej. Vi noterar i alla fall en krampaktig men ack så viktig 1-0 för Gnaget. En blytung dito för Mjällby som tillsammans med den nybakade allsvenska tränaren Andreas Brännström alltså inleder med att piska på Elfsborg borta 2-0, Djurgården hemma 1-0. Två hållna nollor, 6 poäng och en jävla pangstart. Pangstart också för Häcken. Jag har ett litet sidobett med vår kära utrikeskorrespondent om Häckens existens faktiskt i allsvenskan, där man sitter på Häckens sidan givetvis. Danne har kört ett klassiskt win-win. Stannar de? Bra. Åker de ur? Pengar.
Pengar, exakt. Man satt ju ett bett med oss alldeles nyligen. ruskigt vass. Vad fan var det? Det var ju du som bollade upp det.
Ja, nej, men det var ju, han hade Polen 2-0.
Just det, 2-0. Vi körde resultat i Polen-Sverige. Ja. Han körde 2-0 Polen.
2-0 Polen. Skopade hem. Nej, men mer från den allsvenska helgen. Göteborg börjar också med 6 poäng. Mm. Det kanske inte är så där bländande offensivt, men
Mackan Berg... räknar man hem allting.
Mackan Berg visar ju klassen igen, står på 2+1 och gjorde skillnaden här när Helsingborg slogs tillbaka på Olympia. Kalmar studsade tillbaka efter torsken mot Malmö som var jävligt sur. Här var det ju liksom maxutdelning. Robin Simovic missar ju en straff vid ställning 1-0. 1-1 där så blir det nog en annan match på Porsbergsvallen. Men jag tycker både Oliver Berg, men inte minst då Simon Skrabb, kliver fram här och visar direkt de som menar på att hur bra värvning är det här egentligen? Ja, att det här han är ruggig. Alltså.
Dels är han ruggig, men jag tycker också att man ska hylla Henrik Rydström här, för jag tycker han verkar vara den där tränaren som får ut maximal talang av spelare, och det känns som att de hamnar under honom i en bra miljö för att spela sin bästa fotboll, så att säga. Och det kan tyckas vara klyschigt, men jag vill verkligen understryka det återigen. Alltså man kan prata om hans taktik, om man ska vara bollförande och så vidare, men om man får ut maximalt av sina spelare liksom i det här kollektivet som är spelförande, det är först då Kalmar FF kommer vara med och slåss om någon topp 3, topp 5 eller vad det nu är.
Och så inleddes ju hela allsvenska helgen och omgången med att Bayern pulveriserade Giffarna på bortaplan. Det var vi ju inne på, du motiverade ju i helgens Toto-trippel. Vi båda tänker nog att man kan spela Bayern ganska mycket här under våren. För de flyger, de har vind i seglerna, de har träffat rätt med nyförvärven. Sen så måste det ju sägas att alla vi som var skeptiska till Giffarna, ja, vi kanske fick tänka om lite efter premiären mot Sirius där man stod upp bra. Men här så kände man ju att mot de kvalitativa topplagen, då har Giffarna inte mycket att sätta
emot. Nej, och sen så finns det någonting i Bayern-starten här som kan bära ganska långt. Alltså att man har så jävla mycket energi i sitt spel. Och man har fått igång sina nyckelspelare på ett otroligt sätt. Och sen när man pratar med Bayern-folk så hör man ju hur jävla nöjda de är med Cifuentes. Alltså så här, bortom resultat, bortom 6 poäng och en jävla massa mål efter 2 omgångar i allsvenskan, så är det ju liksom nöjdheten över att man har värvat Cifuentes och det som sker på Årsta just nu, varenda timme, varenda minut. Mm. Det är långsiktig värvning. Får vi se liksom hur bra Bayern går, hur länge han kan vara kvar och så vidare, men det är en långsiktig värvning internt. Det verkar onekligen vara så att de har liksom träffat dyngrätt här på sin tränare. Och alltså, jag ska inte underskatta liksom att en ramsa landar rätt hos supporterna. Alltså, det underskattar jag inte, utan det vill jag nästan liksom, nej, men det vill jag hålla, alltså, som en anledning till att Bayern kommer vara med och slåss om titelstriden i november.
Nej, men alltså så här, nu får väl alla djurgårdare som hatar det hålla för öronen, men jag tror inte vi ska underskatta vad liksom Kanapåramsan gjorde för Jannes landslag från att han tog över till och med VM 2018.
Nej, men hej. Du och jag spred den över land och rike, så att det kanske blir lite kaxigt att sitta här och inte speciellt ödmjukt, men jag hör vad du säger.
Det var väl det från de allsvenska fotbollsplanerna i helgen. Den här andra omgången fortsätter ju ikväll. Värnamo Sirius i all ära, jag är mest intresserad av Malmö FFs hemmapremiär mot Elfsborg. Tror jag kan bli en riktig smällkaramell. Dock så måste jag bara säga, jag såg inte matchen, jag hade fokus på Manchester City Liverpool parallellt med mina förberedelser inför fotbollssöndag Europa. Jag noterade bara det som hände resultatmässigt, publikmässigt och så vidare på Friends Arena igår, AIK Peking. Men jag förstod det som då att Norrköping har haft väldigt jobbiga dagar, och inte minst då Kristoffer Kaseni som tar paus från Peking på obestämd tid. Och det verkar vara en väldigt allvarlig sjukdom som ligger till grund för det här. Det kommunicerades ju inte så mycket mer detaljer än så. Men jag förstod ju verkligen allvaret i det när både spelare och ledare efter matchen pratade om hur jävla jobbigt det har varit här senaste tiden. Ja, och att fotbollen kommer träna i andra hand, och visst, det är tråkigt att förlora en match igen, men saker och ting känns ganska så oviktigt jämfört med vad som hände med Kaseni. Så att, med det sagt så kan vi väl bara önska Kristoffer Kaseni ett snabbt tillfrisknande och att alla berörda snart mår bättre igen.
Mm. En spelare jag pratade med, några Peking-polare inför liksom det här året och så, en av de spelarna som de verkligen såg fram emot att se och fortsätta utvecklas, det ska bli hans år och sådär, det var ju Kristoffer Cassini. Under sin tid i Norrköping så har han liksom visat att det finns en höjd, och nu ska liksom allting stämma då, och så händer det här, så precis som du säger, alla tankar till honom och hans nära och kära.
Mm. Det är ju såklart en mardrömstart rent sportsligt för Norrköping, men sånt här gör ju att man också får perspektiv på saker och ting, och att det är bara fotboll, det finns 28 omgångar kvar att spela.
Det är så jävla nära Norrköping också med, du vet, vad är det, en minut kvar eller någonting sådär på, nej men, 3 meter utanför linjen, helt fri står han Ekpolo och missar. Mm.
Ja, som sagt, snabbt tillfrisknande till Kristoffer Cassini och all styrka till berörda i Norrköping. Med det så tycker jag att vi stänger svenskbutiken för detta månadsporto.
Fan vad fort det går, känner du? Alltså, svepet satte någon dunderspeed på alltihopa.
Ja, jag vet. De står ju och frustar här utanför.
Folk är så chippar efter andan när vi bara dammar igenom saker och ting.
Tata Stör vill in.
Ja, då står jag här utanför och trampar. Svana, skönt!
Vill fira en krampaktig trea. Ja. Det är klart de ska få göra det. Men vi ska givetvis ta Toto Balotto i mål först. Så att, ska vi bara göra så att vi tar oss till England och till Etihad. Du beskrev det ganska så målande här i ditt svep. Ner med brallorna, grejerna i händerna. Jävla fotbollsmatch.
Ja, men det var det ju.
No show KDB dock. Trist att han inte...
Ja.
Mm. Att han dök upp då, ja. Och att den riktiga Kevin De Bruyne inte dök upp. Ja. Nej, skämt åsido, jag tyckte belgaren återigen stod för en otrolig insats. Passningen fram till Mahrez där, det sista som händer när Algerien bara ska avgöra.
Ja, men det är ju gåsigt.
Så jävla macka alltså.
Så jävla fint att se en sån här liksom stor match med så fantastiskt bra fotbollsspelare och grymma tränare. Och vara neutral. Ja. Alltså att inte ha några känslor utan bara kunna njuta. Det är ju sällan man kan göra det. Man sitter och bara njuter av fotbollen. Ofta så
är man inne... Överpipan är klar tidig.
Ja, exakt. Överpipan är klar tidig. Man har ofta någonting borta hos Betsson liksom investerat i matcher och det höjer pulsen och så vidare. Men här kunde man bara, överpipan är klar, Toto-trippon hemma, nu sitter vi bara och njuter.
Ja, jag måste säga det att jag tycker
förstördes ju dock lite av att Gnaget spelade samtidigt liksom krampaktigt mot Peking.
Ja, men skit i det nu.
Jo, jag vet.
Du får väl gästa Testa Stör då, om du vill prata vidare om det. Jag tycker nu att vi fokuserar på Manchester City mot Liverpool. Det slutade 2-2. Titelstriden avgjordes inte, men man får ju givetvis konstatera att Manchester City kom några procent närmare den efter att inte då ha förlorat mot Liverpool. Man är fortfarande i förarsätet. Nu har Liverpool inte längre kvar möjligheten att slå City. Så att även fast City inte avgjorde någonting så kom man ju närmare ligatiteln. Jag tycker också att var det något lag som var närmst segern och kanske förtjänade den lite mer än det andra laget, så var det väl City över 94 minuter. I synnerhet sett till den första halvleken där jag tycker City är riktigt, riktigt bra. Jag tycker att Liverpool inte står att känna igen, vilket förvånade mig så jävla mycket med tanke på att man mer eller mindre har avgjort mot Benfica. Det hade funnits en rimlighet i en ganska så liksom, ja men, svag, märkligt låg insats rent positionsmässigt, ifall man hade haft ett berg att bestiga i Champions League-kvartsfinalen här nu till veckan. Men med tanke på att det är 3-1-ledning, det är Benfica på hemmaplan, det var bästa laget på banan. Jag blev ändå lite förvånad över hur svaga Liverpool var i första halvlek. Men sen så kommer man ju ut efter paus och trycker gasen i botten och är Liverpool igen. Och 2-2-målet är ju både alltså, sett till hur liksom Liverpool agerar och kommer ut i den andra halvleken, både logiskt och rättvist. Sen så är ju Sterlings 3-2, alltså det är ju en VAR offside. Mm. Det är ju binärt så att man får ju lita på bildrutorna.
Jo.
Och det är offside. Men det där är ju ett mål som står utan VAR. Vilket bara understryker, och det jag vill säga med det är att
det liksom,
så
här,
var
det
inte
tydligt?
Fel, jag säger bara att
men vet du, när
så
det blir
små
tydligt?
Var ju marginalerna. Nej.
När allsvenskan nu har börjat rulla igen och alla mål där flaggan inte är uppe efter 3 sekunder är mål.
Ja.
Alltså jag har svårt att ställa tillbaka liksom till hur fotbollen var. Jag sitter liksom med en känsla här, jo men nu ska vi snart vänta på VAR, se vad de säger, för det här kändes offside. Och så bara, nej just fan, det är inte nej, just det.
Alltså man, och nu det blir så ju som Kristoffer Karlsson och Wolf och gänget säger att det blir.
Exakt, det blir precis så. Och så här startar vi med då dubbla matcher. En med VAR, en utan VAR. Och då blir det svårt. Hur är det som funkar? Kortslutning i systemet och sådär.
Ja. Nej, men jag vet inte om du har en annan bild av hur den här matchen artade sig och föll ut på Etihad. Jag tycker att det var tacksamt också för alla oss objektiva att det också slutade 2-2, just för att titelstriden lever vidare.
Ja, men så här, med tanke på spelschemat och som Jesper Hoffman pratar så mycket om, att City, ja, men de kommer gå rent efter den här matchen och sådär. Så det som inte fick hända, om man nu vill se en dramatisk titelstrid, det är att City vinner matchen. Så även om Liverpool hade vunnit så hade det fortfarande levt. Ja. Men jag tror att City hade dödat den om de hade vunnit.
Absolut. Sen så finns det också olika typer av oavgjorda resultat. Jag menar, en krampaktig 0-0 utan skott på mål inom Milan. Mm. Det är ju liksom en oavgjord match, men det finns ju också såna här matcher som bara är helt underbara. Absolut. Att kolla på. Det svänger åt båda hållen och båda lagen är så jävla kvalitativt bra. De är så spetsiga, det går så fort, det är sånt oerhört tempo i grejerna. Båda lagen är ju också, det har ju någonting tycker jag, när såna här matcher, sluggermatcher, präglas av att så många spelare kan göra det lilla extra. Ibland så är väldigt många lag är ju väldigt liksom präglade av att det finns en spelare, kanske två spelare. Plockar man bara, får man bara bort den spelaren, ja, då är hälften vunnet.
Mm.
Alltså, jag vet inte varför Wales och Gareth Bale poppar upp. Ja, men ta det som ett exempel. Ja, men så här, plockar du bort Gareth Bale i en landskamp mot Wales, ja, då är ganska mycket vunnet. Då har du liksom gjort jobbet. Men på den här plan, det går liksom inte att lägga mer krut på att ta bort Salah, för då får man ner matchen.
Det är dessutom mittbackar som är otroligt starka på fasta situationer och som ofta gör mål, Van Dijk, Matip, Laporte och så vidare. Så att jag menar, det är inte bara på de offensiva positionerna man kan förvänta sig att det blir poäng. Du har Trent Alexander-Arnold och Robinson som skickar inlägg och vänder över ett City. Så det är poäng på varenda jävla spelare i olika situationer av en match.
Det är ju en evighetslång diskussion det här med vilken liga är bäst i världen och vilka lag är de bästa man har upplevt. Premier League-runket var ju igår på sociala medier ganska så
unisont
överens, tyckte jag mig ändå läsa in, att det här nog är de två bästa lagen i fotbollshistorien som möts. Jag vet inte riktigt om jag vill gå dit, jag vet inte riktigt om vi behöver dela ut någon sån
jag tycker
typ
definitivt
titel.
Inte att vi behöver dela ut en sån titel, och jag tror dessutom att när du ska...
Man glömmer fort, det var det jag ville landa i.
Vi glömmer fett snabbt, alltså ska vi ta topp 20 då genom historien? Nej, men vi ska inte göra det, men skulle vi göra det så skulle vi såklart hitta argument för att prata om Il Grande Torino och så vidare och så genom hela historien.
Och precis på samma sätt som man aldrig kan hålla på att sätta in
Barcelona,
Pelé 20, 30, 40 år senare, Maradona 20, 30, 40 år senare, eller Zidane 20 år senare, eller den gamla Ronaldo 20 år senare. Alltså det är ju alla överens om att man inte ska. På samma sätt så kan man ju inte hålla på att jämföra 50-talet.
Nej, dela ut någon sån titel.
Men det är det jag menar. Nej. 50-talets Real Madrid eller 70-talets Ajax eller sent 80-tal, början 90-tal Milan. Det finns väl hur många liksom, klassiska lag som helst. Barcelona under Pep Guardiola.
Vet du vad folket älskar när man drar upp där? Ibland de bästa någonsin. Mourinhos Inter som vann trippel.
Ja. Mourinhos Chelsea. Hans första Chelsea, ruskigt bra. Nej, men det finns ju såklart hur många av de här lagen som helst. Alltså, Real Madrid i hyfsad närtid ska man ju såklart nämna, i och med att det är det enda laget som har både försvarat och tagit tre raka Champions League-bucklor.
Foggia dei Miracoli, ledd av Zdenek Zeman.
Ja, precis. Du har Roma under Claudio Ranieri, 9-10. 27 raka.
Prandellis, Fiorentina. Moraliska Champions League-vinnare. Ja. Nej, men det finns så många som helst.
Jannes gulo.
Herregud.
Nej, men alltså, precis på samma sätt som att folk är överens om att ingen tror ju att Pelé var bättre än Messi.
Men det handlar ju om att jämföra liksom hur bra spelarna var under sin tid.
Man måste ju sätta in dem i relativa termer. Hur bra var Pelé då kontra hur bra är Messi idag?
Det är så man måste göra. Och liksom hur var de sina lag och vad gjorde de egentligen där ute på planen?
Och exakt samma sak gäller ju nu. Ja, det vore väl konstigt ifall Manchester City och Liverpool, två av de absolut mest givna favoriterna till att vinna Champions League, överlägsna ettor och tvåor i den mest kanske konkurrenskraftiga ligan vi har i världen, Premier League. Alltså det är väl klart att de två lagen borde ju rimligtvis vara bättre än de flesta lag som någonsin beträtt en fotbollsplan i fotbollshistorien. Peps, Barcelona, Mourinhos, Inter och Sakis, Milan, alla lag inkluderat. Ja. För att vi är nu framme i april 2022. Det är väl klart att nu ska ju fotbollen vara som bäst. Den ska inte ha varit bättre än någon gång. Men återigen, relativisera. Det låter fel.
Ja. Men jag tror framförallt så finns det, eftersom alltid när det kommer till statuter och man ska dela ut priser och sånt där, så finns det ju en gubbe att vända sig till, och det är mig. Okay. Alltså, då blir saker och ting glasklara. Jag har en grej här.
Ja.
Det är att
om Toto Ballon lag.
Toto Ballon spelare får det bli då.
Att, det är den vi håller på med.
Nej, men jag säger så här. Om man tittar på spelare bara, så finns det ju en grej som är väldigt enkel, eller en grundregel. Och då är det ju, om en spelare spelar en fotboll som man aldrig tidigare har sett, och den fotbollen leder till att den bär sitt landslag och sina klubblag till titlar.
Mm.
Då har man varit en av världens bästa spelare genom tiderna. Och det gjorde ju Maradona, gjorde Ronaldinho, Ronaldo, Pelé, Cruyff och
även
så vidare.
Messi och Ronaldo.
Och även säga. Messi och Ronaldo. Ska man liksom försöka översätta det där till något slags lag?
Så är det Zidane?
Nej. Ja, men då säger vi det. Vi glömmer ofta bort Zinedine Zidane. Ja. Men han spelade ju faktiskt en fotboll som man aldrig tidigare exakt hade sett också. Och han bar både sina klubblag och sitt landslag till titlar. Så och om man då liksom ska försöka föra över det här till lag, så skulle man kunna använda sig av ett liknande, ja, men liknande förklaring då. Att om det är en fotboll som man aldrig tidigare har sett, alltså den är innovativ och vad ska jag säga, det behöver inte vara roligt att kolla på, men den är i alla fall vinstgivande, titelgivande i slutändan. Men det är någonting banbrytande, och det är någonting man inte riktigt har sett tidigare.
Där är väl
och
Peps Barca.
Där har du Peps, ja, exakt, men också hans 2.0-version av det här som han spelar i Manchester City, att han hela tiden lyckas att förnya sig själv på något sätt och då sina lag. Det skulle jag också vilja lägga liksom på Klopp med hans höga backlinje och liksom sätten att spela. Det finns en identitet i de här lagen som är någonting nytt som man inte riktigt har sett tidigare och som också leder till titlar. Därför så använder man liksom spelargrejen och för det över den nu. Nu fattar ju alla. Nu har vi statuterna klara.
Vad fattade vi?
Ni fattade hur vi ska kolla på världens bästa lag genom tiderna. Vad leder det till för titlar? Vad är det som är viktigt här? Jo, det är sättet man spelar på. Det ska vara innovativt och nytt. Det ska finnas en tydlig identitet i lagen. Man ska se den även som fotbollsdyslektiker. Wow! Sätt vita tröjor på alla de här spelarna och en mössa, så kommer du ändå se att det är City som spelar eller att det är Liverpool som spelar. Lite så kan man säga. Och det viktigaste av allt i grunden, hur många titlar vinner de här i slutändan? Sen kan vi börja jämföra.
Jag fattar. Och jag tycker återigen då till er som...
Skönt när man bara sätter grejerna. Alltså.
Man nitar dit det. Pang upp i krysset.
Pang upp i krysset. Alltså.
Men som sagt, man glömmer jävligt snabbt. Man rycks oftast med när bra lag gör bra grejer. Mm. Då tenderar man att slå på den stora trumman lite väl hårt ibland. Så att jag tycker inte att man behöver hålla på och liksom slå fast huruvida Manchester City och Liverpool är de två bästa lagen i klubblagshistorien. Eller inte. Jag såg att Jamie Carragher, han har väl lett korståget här senaste tiden, att dock rivaliteten de här två lagen emellan är den bästa någonsin. Det känns också lite historielöst. Som att man har glömt snabbt. Det blir väl också en liten påminnelse om att Jamie Carragher själv kanske kommer från en karriär där man titelmässigt inte slog så mycket mot sin historiskt stora rival Manchester United. Men herregud, alltså rivaliteten mellan Sir Alex Fergusons United och Arsène Wengers Arsenal när det begav sig slutet på 90-talet, början av 00-talet. Roy Keane mot Patrick Vieira, The Invincibles mot Triple United och så vidare. Man bytte ligatitlar med varandra. Det var ju någonting som över tid präglade mig och jag tror väldigt många i min generation som liksom fastnade för Premier League under den tiden. Jag vet inte, från Italien så finns det ju en rivalitet mellan dels stadsklubbarna såklart, Milan, Inter, Roma, Lazio och så vidare, men med alla relationer till Juventus så finns det ju hur många rivaliteter som helst.
Framförallt inte Roma, ska prata om liksom de stora titelutmanarna med Derby d'Italia och en match som faktiskt går tillbaka som en match med väldigt mycket rivalitet i 60-talet, där det epitetet kring matchen uppfanns.
Inte för att jag följer den skotska fotbollen speciellt nära numera och har inte så gjort på ganska länge. Jag menar, alla i vår ålder vet ju hur stor Old Firm var när det begav sig.
Alla som är födda 76 och senare, de har ju liksom en drömmatch, ja, att åka till.
Exakt.
Eller hade alltså, då på 90-talet.
Celtic Rangers.
Kolla Premier League, kolla Italien. Kolla. Det är Celtic Rangers som gäller.
Och den rivaliteten som går utanför det fotbollsmässiga med protestanterna mot katolikerna, och det är de två stora. Det är liksom, allting avgörs i de där matcherna. Jag vet inte, den rivaliteten är ju också så jävla långvarig att jag har ju oerhörd respekt för den. Och då har vi inte ens pratat om Real Madrid mot Barcelona. Alltså som pikade någonstans för en 10 år sedan med Mourinho när han var i Real Madrid och till att börja med och försökte brotta ner Pep Guardiolas Barcelona, blev väl sedermera Tito Villanova och det petades i fingrar och det var 4 El Clásico på kort tid, och vi får väl se, för det tycker jag är en liksom en viktig påminnelse i och med att enligt mig i alla fall så pikade ju den här rivaliteten mellan Real Madrid och Barcelona där våren 2011 när det var 4 El Clásico inom loppet av typ 3 veckor, om
den,
jag inte minns
den är absolut inte på samma spets som då.
Nej, absolut. Men det jag skulle komma till var att precis som då så står vi inför ett liknande läge nu med Liverpool och Manchester City. Och kanske får Jamie Carragher rätt om 10, 15, 20 år. Kanske kommer vi blicka tillbaka på den här tiden och minnas den här eran som verkligen Manchester City och Liverpool-eran. Mm. Båda lagen var i Champions League-finaler. Om nu City går och vinner så har båda lagen då vunnit Champions
League. Det som hände mellan Real Madrid och Barcelona var ju att liksom de började räkna titlar med varandra. Och, ja. och Messi och Ronaldo tävlade om vem som gjorde flest mål och vem som var flest ju, Ballon d'Or.
Och framförallt så var ju också de inbördes mötena mer eller mindre säsongsdefinierande matcher i hur det skulle gå. Och om nu City skulle lyckas med att vinna Champions League antingen i år eller nästa år, ja men då har ju båda lagen vunnit Champions League under den här eran. Det är bara de två som har vunnit Premier League. Chelsea dök väl upp och tog någon titel på något skevt sätt här.
Leicester då?
Men det var så länge. Det var ju inte den här eran.
Nej, det är sant.
Men då så...
Förlåt.
Ja, det är okej. Ja. Det är okej. Och då med den här då 2022-våren, när vi nu då dels har ett titelrace mot varandra där båda matcherna har slutat oavgjort. Först på Anfield, sen på Etihad. Man möts här nu i FA-cupens semifinal och man är på olika sidor om finalen i Champions League-slutspelet. Så det kan ju bli en Champions League-final de här två klubbarna emellan. Det här har vi pratat om nyligen här i Toto också. Men då vet du fan, då kanske jag ändå liksom så här kan börja snegla åt Jamie Carragers ringhörna. Kika på vad en biljett kostar för att lösa en plats. Men återigen, jag vill inte vara för historielös. Jag tycker dock att det
någonting börjar byggas
upp något jävligt speciellt här i alla fall.
Absolut.
Och det var en fantastisk match igår. Det är väl där någonstans vi landar båda två. Tack för showen, Manchester City och Liverpool.
Vi är sponsrade av Boka Direkt. Vad är nu detta, undrar ni? Jo, men det enda stället som samlar nästan alla Sveriges salonger och mottagningar i en och samma app och online. På Boka Direkt så kan man alltså boka och betala allt från massage, klippning, skäggtrimning, naprapat och mycket mer hos 15 000 olika salonger och mottagningar. Ingen av våra lyssnare har säkert missat att Allsvenskan är igång. Ja, det hade varit jäkligt konstigt om man lyssnar på den här podcasten och har missat det. Hur som helst, troligen har ni heller inte missat att Boka Direkt är stolt guldpartner till mäktiga Degen. Alltså Degerfors IF. Man har ju under det senaste halvåret här när dokumentären har rullat på SVT om Degerfors verkligen lärt sig att tycka om den här bruksorten med deras charmiga fotbollslag. Och tillsammans med Boka Direkt så har vi nu möjligheten att tävla ut biljetter till dig och en vän till Degerfors Hammarby som spelas på Stora Valla i Degerfors den 21 april. Och inte nog med det, i vinsten ingår även resa, övernattning för två och ett presentkort på Boka Direkt värde 2500 kronor. Vi pratar alltså att kolla på fotboll i, på ett sätt skulle jag kunna säga, sitt bästa slag. I och med att det är ursvenskt och härligt på något sätt att ta en liten weekend ner till bruksorten Degerfors. Men ni blir också snygga på köpet som ni vinner ett presentkort. Läs mer och tävla på Toto Balottos Instagram. Så länge tycker jag att ni går in på bokadirekt.se, ladda ner deras app, det är också ett bra tips. Och se till att bli lite vårsnygga här nu. Liksom bara städa bort det där vintersmutset, höll jag på att säga. Trimma era skägg och klipp till er och ta en massage när ni ändå håller på. Boka Direkt, vi säger stort tack till er för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Det här är ett stolt samarbete tillsammans med Björn Borg och vi har tillsammans med dem en rabattkod som heter TotoBalotto20, TotoBalotto20 alltså, och då får man 20% rabatt på björnborg.com. Men dessutom även i Björn Borg-butikerna ligger till exempel en här i Stockholm i Sturegallerien. Extra bra att säga också det är att det är fri frakt med koden TotoBalotto20. Så att det är inte bara 20%. Vad är då Björn Borg och vad håller de på med där borta? Jo, de har lanserat lite nyheter och en paddelkollektion. Vet jag att många av våra lyssnare spelar paddel, så kika in deras paddelkollektion på björnborg.com. Vi gillar ju deras klassiska underkläder, deras väskor, men träningskläderna har ju kommit starkt på slutet och när jag går på gymmet, från och med nu också när jag ska spela paddel, så är det även Björn Borg som gäller där. Den nya kollektionen är klassad som ett better choice. Det innebär att produkterna är antingen gjorda av minst 70% hållbara material eller stödjer better cotton. Björn Borg vill inspirera människor att träna för att leva, förstår ni vad jag menar? Man ska alltså inte leva för att träna. Tvärtom, vi ska träna för att leva. Och bli de bästa versionerna av oss själva som bara vi kan vara. Va? Toto Balotto 20, Toto Balotto 2.0 alltså är det som gäller. Kolla in på vår Instagram också. Lägger vi ut några av våra favoriter. Shoppa på, glöm inte bort. Train.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
To live. Så stort tack till Björn Borg som är med och möjliggör Toto Balotto.
Du frågade vad som hände Alexander Isak från straffpunkten.
Ja, exakt. Jag förstår ju att han stannar till för länge och att man inte får göra det. Men jag tycker mig se så många sådana här varianter på straffar. Du har Jorginho-varianten och lite andra varianter. Och jag vet inte varför den här på något sätt skulle vara liksom värre.
Är för att foten går bakåt. Alltså han avbryter pendeln och drar tillbaka.
Jo, men det gör han. Fan vad man gör.
Jo, det gör han faktiskt.
Alltså jo, den, men vad spelar det för roll?
För att man får inte göra så. Det är väl det, den lilla, liksom, det lilla skavet här. Att det är emot reglerna.
Men ändra då.
Nej, men då, du tycker att man ska få slå en straff sådär.
Ja.
Och här står jag och bara, här står jag och vevar pendeln. Ja. Nej.
fan, spetsa till det ytterligare. Jag tycker alltid man ska ge anfallare fler nycklar och fler vapen. Därför jag går igång väldigt mycket på Wengers nya offside-regel.
Du
sitter och gör om allting.
Du tillhör alltså den oerhört märkliga skara människor som jublar åt såna här sorrostraffar i innebandy. Du tycker det är lite härligt.
Måste vi blanda in nycklarna? Måste vi blanda in innebandy?
När jag ser en sån här sorrostraff, jag tycker bara att det är pinsamt.
Det håller jag med om.
Jag tycker det är pinsamt att sitta och titta på. Att
det håller jag med om.
Är det här, så här?
Men jag tycker att det är så jävla små marginaler. Att så här, jo, han drar den bak. Jo, när du kollar på din jävla super slow-mo i studion. Men när du kollar på den där straffen så känns den ju bara som vilken annan liknande straff som helst.
Ja, jag tycker
oj då, här gick
det.
Benet lite bakåt även, i en hundradel sekund.
Även i realtid så hajar man ju till kring att det där gick inte riktigt till.
Jo, men det är en stor jävla skillnad på att stå veva.
Ja, absolut.
Det är en rörelse
han
gör.
Det var en överdrift. Jag säger inte att han gjorde en sorrostraff. Okay. Jag sa inte att han gjorde en sorrostraff.
Det var det du sa.
Nej, det var inte det jag sa. Däremot så går det ju verkligen att ifrågasätta valet av straff i det läget. Dels Real Sociedad befinner
han
sig
i. Han hittar på en ny straff. Liksom. Jag tror han fick lite hybris. Nu är jag ny straffskytt. Nu ska jag hitta på min straff som jag ska lägga.
Och det är det jag tycker är så konstigt. Jag tycker att det är så ogenomtänkt där. För att om vi dels
ser
till matchen så ligger Real Sociedad under när den här straffen ska slås. Mot Elche. Och man jagar Europaspel nästa säsong. Så att bara det tycker jag motiverar att man kanske ska gå på lite mer liksom, säkra typer av straffar.
Ja, men säger inte du stjärna på samma sätt?
Nej, det är jag väl inte. Men om man då byter perspektiv till Alexander Isaks individuella, så vet ju alla som lyssnar på den här podden eller har följt den spanska fotbollen den här säsongen att han har haft en väldigt, väldigt jobbig vinter och början på våren här. Nu avgjorde han förvisso från just straffpunkten i 96 minuten i måndags, men det gör ju
5
inte...
5 mål, 2 ass här långt.
Ja, och det är ju såklart ett facit som är väldigt, väldigt långt ifrån fjolårssiffrorna.
Skulle ju bli 20 plus. Det var ju det här året han verkligen skulle sätta ner foten och visa att han är någonting da big.
Precis, och på det här så har ju då ordinarie straffskytt och lagkapten Oyarzabal långtidsskadat sig. Så att efter det där avgörande straffmålet mot Espanyol i måndags så var det ju fullt rimligt då att nu blir Alexander Isak första straffskytt. Och att då kliva fram och i det läget slå en sån här, ja men uppenbarligen osäker straff om den ens är tillåten regelmässigt. Det känns bara jävligt, jävligt dumt.
Men det är skönt att sätta också sitt andra mål även om det är den andra straffen i rad, men kliva upp på sex och känna att man är på gång. Mm. Det här drar ju tillbaka det lite grann, tror jag, självförtroendemässigt också.
Ja, och jag tror absolut att det bygger upp ännu mer frustration.
Absolut.
Nu och tror det behöver jag tror inte att Alguacil rycker straffarna från Isak här nu, utan man tar väl ett snack, och jag tror att Alexander Isak, alltså den Alexander Isak jag känner utifrån liksom som man har följt honom som fotbollsspelare, jag har noll personlig relation till honom, är ju att det är en jävligt klok kille. Alltså han behöver nog inte ens liksom få sig en tillsägning här, utan han om någon kommer ju säga det blev fel, sorry, det där kommer inte hända igen, nu går vi vidare, men bara som ni vet så är jag den första som är medveten om hur fel det här blev, och jag är själv min egen största kritiker. Således så tror jag att han kommer få slå nästa straff igen, och förhoppningsvis så har inte det här gjort allt för mycket med vare sig självförtroende eller hans förmåga att hitta nätet, men jag är helt övertygad om att en redan frustrerande säsong blev ytterligare lite mer frustrerande igår. Och det var jävligt synd.
Tittar om här medan du pratar, Gusten. Det där är ju en straff som jag tycker 100% ska vara mål. 100%!
Det är så jävla...
Ge dem nycklarna.
Enökt av dig. Någonting annat från Spanien? Jag måste bara säga. Jag brände igår en... Nu kanske det inte hade blivit viralt. 23:30 i fotbollssöndag Europastudion.
Eller brände du en Juventus-tröja?
I vår redaktion, det finns en redaktör i vårt
sjuka gäng, jävel.
Staffan Harvig, känner du honom?
Nej.
Jobbar i alla fall på TV4 och Simor i sportredaktionen, och han var redaktör igår under fotbollssöndag Europa. Och när då, i och med att vi hade Torino-Milan som huvudmatch.
Lilla semestern på Pjärl.
Champions League-fokus.
Ja, okay. Lilla semestern.
Bråda dagar. Ja, bråda dagar kring kvartsfinalen här. Nej, men då i alla fall, när man har italiensk match så tar ju vi ner den med studion på slutvissla. Således så pågår ju de sista minuterna av den spanska matchen parallellt. Mm. Och då står ju vi i studion i sändning, så då ser man ju inte riktigt vad som händer. Utan då får jag bara i örat att nu gjorde Barcelona 3-2 på tilläggstid där, så att jag liksom har med mig det in, så att jag inte ska tro att det slutade oavgjort. Och då är det då Luke de Jong som
återigen... För du pratar lite om så här, ah, men det är två, mycket mål, det är 2-2, mm. fast det var en tidigare alltså, paus typ.
Nej, utan det var ju det efter, var det. Men då stod det 2-2. Just det. Sen blev det ju 3-2, det. Bara på tilläggstid. Så då får efter jag det i örat reklamen. Av Staffan. Mm. Och då så avgör ju då Luke de Jong på tilläggstid, varpå då Staffan säger i mitt öra, det blev en sen kväll med Luke. Men jag plockade inte upp den.
Trist!
Ja, det var så jävla trist.
Den
var
du
så
hörde
jävla...
den, alltså, men du kunde inte koppla den.
Nej.
Synapserna gick liksom inte ihop. Det var kortslutning i hypofysen.
Det var så jävla synd. Staffan Harvigs briljanta hjärna inte. Var värd att liksom nå ut i ja. Sändning. När han
och nu
då...
kan du inte säga den igen.
Nej, och liksom. Den rubriken är ju helt obrukbar för spansk media. Ja, eftersom de vet ju inte vem Christian Luke är.
Nej.
De vet ju inte vad sen kväll med Luke är. Nej. Men det är en sån jävla perfekt rubrik på ett sent avgörande mål från Luke de Jong. Sen kväll med Luke, när han då avgör, vad var klockan? 23:00. Ah, det var synd. Men Barca vinner igen, Atletico Madrid torskar mot Mallorca. Nu är det ju Sevilla kvar. Men de möter ju Real Madrid här nu på söndag. En match vi ramar in med fotbollssöndag i Europa.
Postinramningen hatar man ju inte.
Och jag skulle väl kunna säga som så, även fast man inte ska ta ut någonting i förskott, att det är ju den norska krabban som står på spel då.
Mm.
En Real-seger parallellt med att Barca tar en ny trea. Ja, men då är ju andra platsen klar.
Ja.
Det kommer bli dyrt för dig på Sturehof.
Ja, jag vet. Jag vet. Men det är också så jävla sjukt, för att det har varit sådana här matcher nu som Barcelona har vunnit sent. De har legat under. Det har inte varit ett slakt Barcelona i varje match, utan de har ju också visat upp lagmoral. Det är därför jag, om jag nu liksom bara ska prata om Xavis tränargärning så här långt i Barcelona, så går jag ju snarare igång på att de vinner med 3-2 igår med ett sent mål av Luke de Jong, snarare än att man vinner varje match med liksom 2-0 och 3-1 och sådär. Man vet att det här laget inte är ihopspelat till 100% än. Man vet att det finns ytterligare höjder för Xavi att nå med det här laget. Men att man ändå, att man redan nu har moral, visar ju någonting i hans ledarskap som tyder på att spelarna följer honom. Spelarna gör allt för att vinna under och för sin tränare. Och det tror jag så här i slutändan, när vi någon gång ska summera Xavi, kommer vara definierande för hans lag.
Alltså, att
det finns en moral. Liksom.
Hittills så har han ju fått ruskig effekt på sina byten i majoriteten av matcherna.
Mm.
Alltså, igår byter han in Gavi och Pedri. 5 minuter senare så är det Gavi som spelar fram, Pedri som gör mål. Mm. Han byter på Luke de Jong, det är han som avgör. Och det är inte första, alltså, så här har det ju sett ut väldigt många matcher. Det ska bli kul att följa dem här fortsättningsvis. Inte minst här mot Eintracht Frankfurt, som jag tycker stod upp jävligt bra i Tyskland i torsdags och förtjänade nog mer än 1-1.
Problemet för dem är att Barcelona har så jävla moral. De kommer vinna det där ändå. Men vet man inte tycker det är trevligt? Det är ju alla som vill ha in Pedri i Toto Ballon-listan här nu. Och tror på något sätt, de har helt missuppfattat, det förstår ju till och med du, statuterna här.
Nej,
det är, men det är klart inte. Att de har. Alltså, det handlar inte om världens bästa fotbollsspelare just nu. Utan det handlar ju om vem som kommer vinna.
Nej, det är klart.
Toto Ballon. Och för att vinna, alltså en sak som man i alla fall kallar med sig som grundregel, det är att den som vinner,
alltså, får jag bara fråga,
Ballon
innan du fortsätter,
i oktober.
Får jag bara fråga, på riktigt här nu. Känner du att du har koll? Eller trollar du oss alla?
Nej, jag har järnkoll. Men folk måste ju förstå att den som vinner Ballon i oktober, han har ju liksom ett gott titellös under säsongen. Det måste ju alla förstå.
Nej.
Du måste i alla fall vinna en fucking titel med ditt lag. Och det spelar ingen roll hur bra Pedri är. Han kommer inte stå där som topp 5.
Europa,
det finns inte chans.
Europa League och norsk krabba till gugge. Det räcker
hjälper,
inte.
Nej, det hjälper inte.
Nej.
Det hjälper inte.
Nej.
Europa League, det räcker liksom ingenstans.
Bode Glimts conference-titel kommer inte heller hjälpa några baggar i det gänget.
Nej, tyvärr.
Nej, fattar.
Nej.
Oerhört väntat segermål mot Roma.
Alltså, det finns en spelare som har en chans.
Var du med på 4 gånger pengarna?
Och det är Mbappé. Han är enda gubben som liksom inte bara vinner ligatiteln, så att säga, som har en chans.
Okej, okay. Ja, härligt. Jag tycker att vi faktiskt ska bereda plats för utrikeskorren innan det är
för sent.
Innan det är för sent. Så att, vi får be om att få återkomma bara kort till Italien helgen. Nu lyfter vi luren igen.
Ja.
Tjena Danne, Janne här. Har du Sams nummer?
Daniel Larsson dunkar in 2-0.
Fan vad roligt det känns att höra den där vignetten igen. Det var bra jävla länge sedan. Nu befinner sig utrikeskorrespondenten i Ghana. Daniel, berätta, vad är det som händer?
Ja men Ghana ska ju besökas. Och Accra ska ju utforskas. Så jag har varit här och kikat på lite fotboll i några dagar.
En kort recap då av det senaste halvåret. Kroppen började packa ihop i takt med att Akropolis sjönk närmre och närmre degradering från Superettan. När det stod klart att Akropolis lämnade svensk elitfotboll, då kastade du även in karriärshandduken. Men du är tillbaka inom fotbollsvärlden efter ett kort break. Du jobbar numera med Petter Andersson och Markus Rosenbergs agentur, kan man väl kalla det för.
Ja, det var en jättebra sammanfattning av det.
Och allt detta har nu alltså tagit dig till Accra i Ghana, där du är på jakt efter guld och diamanter, eller?
Exakt så. Det låter ju fräscht när du säger det på det sättet. Men visst, så är det.
Och hur är Ghana?
Det är fan 5+ upplevelse. Det har varit jävligt roliga dagar.
Berätta, vad är det som gör Accra och Ghana så bra?
Alltså ni vet ju att jag är svag för klimatet. Det är det första. Sen är det ju otroliga kontraster. Vi pratar ju plankris hemma. Det får man säga att det är här också. Och de tar verkligen vad de har. Jag var och kika på en U14-match igår var det väl. Eller U17-match var det. Stora busstationer som de spelade då på. Jag kan skicka en bild till exempel på det. Det var en fotbollsplan.
Men Danne, med Ghana mått mätt, alltså vad var kvaliteten på de spelarna som spelade där? Var det liksom så här lite akademi, lite liksom toppspelare som spelade på den planen?
Är det inte bättre att mäta måtten i svenska termer? Eller har du någon koll på Ghana måtten?
Nej, men jag vill bara veta vad det var för typ av fotboll som spelades, så man får en kontext på liksom, vad för fotboll spelades på.
Ja, alltså det är ju precis så. Det är ju liksom inte akademier på samma sätt som de svenska storklubbarna har akademier, utan akademierna är ju fristående här. Men det är ju de spelarna som ska upp till högsta ligan och till andra ligan nästa år liksom. Så det är ju först då de börjar spela på riktiga fotbollsplaner. Om man nu kan kalla dem för riktiga. Mm. De är också rätt så svaga generellt.
Och hur bra skulle du säga att nivån på spelarna rent individuellt är? Är det att du är liksom blown away, eller ser man ungefär samma talang och potential på Elitpojk i Halmstad?
Ja, jag har inte besökt Elitpojk sedan jag själv var där spelare. Så det är lite svårt att säga. Jag är ganska ny i gamet fortfarande. Men att ens kunna driva en boll på de här planerna, det är rätt så imponerande.
Jag måste dock nyfiket fråga här, för det har ju varit lite rubriker kring just den här delen av transferverksamheten i Sverige senaste tiden, i och med då Akinkunmo Amos övergång från Bayern till Köpenhamn. Bayern straffades, Patrik Mörk straffades som agent. Och det handlade väl i grund och botten om att man hade signerat avtal med minderåriga spelare då, i det här fallet Amora. Alltså, vad gör du där på plats? Bygger man då en relation för att sen då ha liksom en första king på spelare, utan att man har ett påskrivet avtal innan det då är legit rent åldersmässigt? Eller vad är syftet med resan?
Syftet med resan var ju i grunden nyfikenhet egentligen. Ja. Jag kom ju inte hit med planer på att signa på mig 20 spelare direkt. Och så funkar det nog inte riktigt heller. Men de som vi har tittat på, de spelar ju i Premier League eller i i andra liga. Så de är ju överart då.
Ruskigt väntat att Ghanas högsta liga heter Premier League.
Ah, ja.
Ja, det är väl vad det ska vara.
Vi har ju en soft spot för liksom Afrika som kontinent. TIA är ju ett uttryck vi gärna slänger oss med i Toto Balotto för att liksom, ja, men på något sätt ringa in att oväntade saker må ske. Men har man en grundmurad förståelse för att det här är Afrika, det här är inte västvärlden eller Europa, så får man helt enkelt köpa in sig på de premisserna. Har du upplevt någon situation eller stund här under dina dagar i Ghana där du har känt instinktivt TIA?
Ja, men alltså det sker ju hela tiden. Som jag sa i början, vi skulle ju på... Igår kväll så fick vi ett samtal om att en U17-match hade blivit uppstyrd att börja klockan 9 idag då. Och klockan 8:15 så var matchen inställd nu i morse. Och det, vad fan... Hade jag fått ett matchbesked kvällen innan så är det tveksamt om jag hade varit game för match klockan 9 morgon också. Jag kan köpa det.
Fick ni någon anledning till att matchen var inställd?
TIA?
Nej. TIA. Ah. Det stod så i sms. TIA, game cancel.
Men du sa här att syftet kanske snarare var att komma ner och se och lära och skaffa sig erfarenheter och få en inblick i hur det funkar snarare än att signa 20 spelare. Men... har du liksom sprungit på någon sån jävla råtalang att du ändå tillsammans med då dina kumpaner och kollegor här hemma i Sverige känner att nej, men den här spelaren är för intressant för att inte på något sätt upprätta någon slags relation till?
Ja.
Ja. Det här är fint ju. Det här lilla korta svaret bara.
Och du vill inte ge oss mer än så för att du tror att Mörk skickar ner sina lakejer.
Men vad är det vi ska få?
Sniffa fram
vad Mörk lyssnar i och för sig på det här.
Sniffa fram vad Larsson har fått tag i.
Precis så kan ju skeendet se ut.
Jag har en sägning till dig, alltså givetvis snodd från Borrell. Nästa gång du får en sån fråga så kan du bara säga: kocken heter Claudio, efternamnet får du inte.
Ja, jag ska ta med mig.
Ja.
Och så avslutar vi det med TIA då.
Ja, exakt. Där var det perfekt. Annars känns ju Kanada som en spännande marknad för tiden. Är det något ni har kikat på?
Nordamerika överlag, absolut. Mm. Jag håller med dig. Superintressant.
Skilda världar i slutnota på den resan kontra resan till Ghana.
Ja, det är ganska så prisvärt här.
Men det hade ju varit jävligt roligt ifall vi kan liksom så här snabbspola 2 år framåt i tiden. Danna har precis...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Varit hjärnan bakom den största transfern i svensk fotbollshistoria, och så frågar någon: har du någon ny superduper diamant på gång? Och han säger bara: kocken heter Claudio, efternamnet får du inte.
Det är fan goals ändå.
Ja, men vi jobbar på den. Det är en bra sägning.
Vad står kvar på schemat här nu då? När är det hemåt och vad ska du hinna med innan dess?
Ja, vi skulle ju på 2 matcher idag. Jag har flyget på 10 ikväll.
Ja.
Men de är inställda för nu. Så nu
för nu också. Du har inte gett upp?
Jag har absolut inte gett upp. Det kommer säkert någon ny match.
Ja, men en sak som jag tycker är jävla fint med det här samtalet, det är att du bor ju en kilometer från studion. Du har inte varit med i studion och så vidare. När du åker till Ghana, då kör vi utrikeskorren jingen och då ringer vi upp.
Jo, men fan, det är ju enda gången jag är intressant för er.
Ja, men du är ju utrikeskorrespondent. Du ska ju vara
vad fan ska vi
med så långt borta som möjligt.
Vad ska vi med dig till när du liksom spelar i Superettan?
Ja, men vi ser ju såklart fram emot att återigen då spela vignetten framöver och återigen ha Daniel Larsson på plats på andra kontinenter.
Ja, ärbart uppdrag. Ni kan väl hänga med någon gång, studieresa.
Men bara för att konkretisera den här lilla dörren du gläntar på en skala från liksom 1-100%, hur många procent sannolikhet är det att du har sett och upprättat en relation till en spelare de här dagarna som vi kommer få se göra sig gällande inom svensk fotboll eller kanske i allsvenskan då, de närmsta 5 åren?
Jag är ju inte särskilt vidskeplig sådär, men känslan är att det kan ju hända mycket som sätter käppar.
Jo, men sluta brasklappa här.
Jag garanterar inte det här, men jag är 100% övertygad om frågan.
Otroligt. Ja, men det är den inställningen du måste gå in med i det här nya yrket också, tycker jag. Jag tycker det är helt rätt, Anne.
Pratar vi då en skyttekung eller är det mer en liksom, Daniel Amartey-typ? Eller
nej, va? Men alltså, hallå. Har du inte lyssnat, Gud? Du får ingen mer.
Okay. Kocken heter Claudio, efternamnet får du inte. Hörru, Danne, det var alldeles underbart att få ringa upp dig i Ghana. Vi ser fram emot fler resor här framöver och spela utrikeskåren Jingen igen, eller hur, Gugge?
Verkligen. Flyg försiktigt och TIA.
TIA, my friends.
Ha det bra, ciao, ciao.
Ciao. Fan vad härligt att höra Dannes röst igen.
Ja.
Och vad glad man blir av den där
sävliga jävla rösten.
Ja, men den där jävla gingen alltså.
Jo, men hela paketet, han är i Ghana, han är utomlands igen.
Jo, men jag tycker också att den där gingen påminner en om hur länge vi exakt, den påminner en om hur länge vi har varit igång. Mm. Jag kommer ihåg när vi säger det där med tjena Danne, det är Janne. Mm. Har du Sams nummer? Ja. Alltså det var typ avsnitt 6.
Bauer Media-tiden.
Ja, det var avsnitt 6. Jag tror att Svanen var med.
När var och varannat avsnitt försvann för att rutten jävla redaktör där.
Precis. Ja, nej, så att det är nostalgiskt att höra den där jingen. Fan,
men
vad härligt.
Men också kul. Alltså, jag tror att våra lyssnare uppskattar ett litet samtal till Ghana. Alltså.
På tal om det jag förklarade för nytillkomna lyssnare här om att du aldrig sveper allsvenskt. En gång i tiden så var det ganska ofta vi ringde utrikeskorrespondent Anne Larsson. Då befann han sig både i Spanien och Danmark och Turkiet och Grekland och Cypern.
8 mil ifrån Aleppo är någonting som har etsats fast också.
Precis, men i takt med att Danne flyttade hem, ja, då har den där telefonen fått...
Jag är helt ointresserad av liksom Södermalms Danne. Ja, så hänger vi Jesper Ekstedt och gänget i gott snack. Jag är helt ointresserad av honom. Däremot när han åker till Ghana och Accra, då jävlar.
Då lyfter vi luren.
Ja.
Du, vi ska börja stänga ner måndagstotto, men vi ska givetvis inte negligera titelstriden i Italien. För den rullar vidare, den svänger och kränger både fram och tillbaka. Nu är Juventus med igen, Milan spelar 0-0 två gånger på en och samma vecka. Inter vinner sin match mot Hellas, nu har de hängmatchen mot Bologna.
För att gå upp i serieledning.
Precis, och Napoli chokar igen. Vi har ju pratat om Spallettis Napolis pannben, huruvida det faktiskt existerar eller om det är av mjukglass.
Men det är också en Firenze-choke som, på tal om nostalgi, som för tankarna till för några år sedan när man firade och sen åkte på dyngtorsk i Florens.
Absolut, men det som inte lirar med den här upplagan och den här versionen av Napoli är ju att man då har följt upp såna här insatser. Igår torskade man då mot Fiorentina på hemmaplan, och visst, Fio, det är inget dåligt gäng, och jag tycker att Italianos matchplan igår var den var fan 5+. Mm. Men det var ju i relativ närtid också så att Napoli dök upp med en av sina sämsta prestationer den här sidan nyåret mot Milan, när man kunde ta ett jättekliv mot titeln, och istället då förlorar 0-1. Man har väl knappt ett skott på mål, och sen så efter det så åker man upp och slår. Man slog väl både Atalanta och Hellas Verona på bortaplan med så här tunga insatser. Så att, nej, man blir ju inte klok på detta Napoli. Juventus tycker jag med Vlahovic 2-1 mål där med kvarten kvar mot Cagliari
i lördags. Man har ju värvat liksom en gubbe som skjuter poängen till sig.
Jo, jag tycker också att man visar i det firandet att de har inte, de spelar inte för Champions League.
Faktiskt.
De tror ju på det.
Ja, det gör de
för
fortfarande.
De tror ju och vet nog att vi kommer inte tappa en enda poäng.
Nej, kollar man på formtabell senaste 10 omgångarna, hur ser den ut då, tror du?
Ja, det är väl den där torsken mot Inter som gör att det ställer till det lite.
Ja,
för
det är Roma i topp, va?
Ja, Roma är ju 11 raka. Ja. Men, jo, men jag trodde du pratade titelkvartetten.
Ja, men titelkvartetten är ganska jämn. Alltså, ja. Juventus på de 10 senaste 21 poäng. Lazio 20, Napoli 20, Milan 20. Och sen så Inter då 16.
Väldigt jämn, får man säga.
Ja, otroligt jämn. Det är Inter då som släpar det här. Men de har ju kommit igång nu.
Ja, exakt. Inter har ju sin februari-mars månad där bakom sig.
Jag tycker de senaste 5 så är Inter med där. Liksom.
Ja, och jag menar att åka och slå Juventus på bortaplan i Derby d'Italia på det sättet
av formtabellen.
Ja, men på det sättet Inter vann mot Juventus fräscht förra helgen gjorde ju att det var väldigt logiskt, tycker jag, när man går ut här i lördags mot Hellas och gör både 1 och 2-0 tidigt, och det kändes kontrollerat och det kändes tungt och det kändes liksom, nu har vi skakat av oss de här liksom poängtappen och förluster hemma mot Sassuolo och 0-0 mot nej, men det är så här, nej, nu är det ett mästarlag som har getts chansen återigen att försvara den här titeln, och den ser ju inte ut att tänka ta.
Ja, men det är också ett stort problem i Milan att man gör alldeles för lite mål, och det är inte bara de här två 0-0 matcherna. Återigen, gå till den fräscha formtabellen de senaste 10 matcherna, så har Milan bara gjort 9 mål, att jämföras med 17, 15, 18, 19 med de lagen som ligger före dem. Så visst, det är väl jättebra att man kan vara ramstarka, men man har ett problem med Salemäkers slutprodukt, med att Giroud inte alltid steppar upp. Han kan göra några mål och kan vara fantastiskt avgörande i stora matcher, absolut. Han är en star player så på det sättet, men inte det här, det är inte det här liksom 27 måls gnugget som ibland behövs för att ett lag ska gå hela vägen.
Nej, och nu har man ju också återigen problem med en viss 40-årig kropp som inte kom i fysiskt skick att vara med i matchtruppen igår igen. Och det börjar kännas lite jobbigt här, tycker jag, för att dels så känns det ovärdigt ifall det ska sluta så här. Och dels så känns det lite liksom, det känns inte kul att det nu så uppenbart är, det är inte längre smällar och skador man drar på sig ute på plan, utan det är liksom en kropp som sakta men säkert börjar packa ihop. För det går väl inte att tolka på något annat sätt, eller?
Nej, det gör det inte. Och jag menar, nu börjar komma uppgifter om att han ska avsluta efter den här säsongen. Jag tycker att så här, mer och mer, även om det kanske är favorit på att han fortsätter, men mer och mer talar ändå för att Zlatan inte spelar mer. Och jag tror nog, så här, skulle den där Scudetton komma, då kan man vara ganska säkra på att det blir hans avslut på topp. För så stora problem som han har haft den här säsongen med olika typer av skador, det har han inte riktigt haft tidigare.
Nej, och jag hade haft en helt annan inställning till att han kastar in handduken till Torino borta ifall Milan hade legat på sjätte plats.
Nej, här är en skada.
Med 7 omgångar kvar. Men när Milan går för titeln och Zlatan inte ens kan sitta på bänken, ja, då vet man ju att problemen är ganska kraftiga.
Men såklart de här, om det här nu ska vara slutet, och även att han vill vinna sin sista Scudetto och vara bidragande till den, då biter man ihop och tar smärtstillande och spelar, men dyker han inte ens upp på bänken, då ser jag liksom inte att han kommer bidra med någonting de här sista omgångarna. Och då tycker jag att man står för svagt rustande med den offensiven man har. För mycket som läggs på Leaus axlar, att han ska liksom driva förbi och liksom hitta cutbacks och göra egna mål, eller att Theo Hernandez, allting hänger på vänsterkanten någonstans.
Du nämner ju Salemäkers här också, men är det någon spelare som jag tycker förkroppsligar alltså det uddlösa Milan?
Brahim Diaz.
Nej. Uh-huh. Junior Messias.
Ja, men, ja. Han ska ju komma in liksom och göra det i de här matcherna. Och så är det en meter över när han laddar sin vänsterfot. Det är för dåligt.
Han har ett dribblingsförsök igår med knappa 10 kvar. Han går mot 2 Torino-försvarare. Ja. Man ser att Giroud positionerar sig inte ens.
Nej.
För att han vet att det här kommer aldrig gå.
Nej. Alla vet.
Det var lite deppigt.
Får i tanken att det är en rams.
Men du, vad säger dina tankar och erfarenheter och magkänslor då? Är det en omgång i taget, eller tycker du att det börjar luta mer åt något håll nu?
Jag tycker inte. Alltså, Milan har en chans att liksom hålla, inte försprången, men hålla den här ledningen. Men då har man inte råd att förlora de 2 senaste matcherna. Jag tycker alldeles för tydligt med de här 9 målen på de 10 senaste matcherna att det inte kommer hålla. Alltså, sett över en hel säsong, jag vet att Fantomen har varit inne på det också, så har man liksom XG emot och allting brukar jämna ut sig i slutändan. Jag måste gå på det. Jag måste gå på någonting som är konkret.
Mm.
Och då tycker jag att Inter har många fler spelare som kan vara avgörande i det här titelracet. Jag tror inte att Juventus kommer orka, det har sagt hela tiden också, att ta upp det. De kommer vara nära, men de kommer inte orka hela vägen. Men Simone Inzaghi, han löser det här och vinner titeln.
Härligt, hörni, Serie A-titelstriden fortsätter ju trots att det är påsk, dock inte då på söndag, utan all fotboll från Serie A spelas på påskafton, på lördag.
Faktiskt också två matcher på fräscha annandag påsk. Mm.
Goa
annandag. Men söndag, då görs fan ingenting.
Nej, då görs det ingenting. Ni ser givetvis all fotboll från Serie A på C-more, precis som ni ser all fotboll från La Liga på C-more. Fotbollssöndag i Europa alltså på söndag 20:30 inför Real Madrid mot Sevilla. Men det är ju sannoliken då. Redan imorgon så är det Champions League-kvartsfinalreturer. Jag öppnar studion 20:00 och vi har alltså att göra med Bayern München mot Villarreal samt Real Madrid mot Chelsea. På onsdag är det Atletico Madrid mot Manchester City och Liverpool mot Benfica. Då, precis som imorgon, öppnar studion 20:00.
Wilbur med lilla på platsfeelingen också på måndag. Jag ska se Serie A-fotboll live.
Ja, gud vad härligt.
Atalanta-Verona.
Fan vad mysigt.
Smyga in i bortaklacken med mina polare. Så vi får se om det blir någon podd efter det. Man vet aldrig med mig, vet du.
Jag tror faktiskt att vi har ett litet gästavsnitt inplanerat då.
Ja, jag vet. Men jag pratar ju långsiktigt. Toto Bellotto, man vet ju aldrig när jag gör de här resorna.
Du har tagit höjd för att springa in i Carabinieri med Jonny igen och häktas.
Det var ett tag sedan jag åkte på bortamatch med Hellas-supportarna. Men jag vet ju att det brukar bli stökigt och jag känner mig själv. Så man vet aldrig vad som händer där sen kväll mot Bergamo-laget.
Vi har ett gästavsnitt med Andreas Alm redo att spelas ut ifall du återigen sitter bakom lås och bom i Italien. Ja, och pappa Jonny får baila ut dig.
Han är faktiskt också, han är inte med mig, men han är på plats i Italien. Vi ska spela cup med tjejerna. Men jag hinner upp till Bergamo. Vi flyger från Bergamo på tisdagen. Så jag piper efter finalen. Jag hoppas att vi spelar mot Roma tydligen. Bästa laget där nere.
Ja, det förvånar mig inte.
Nej.
Men
man
du,
skålar calcio som hålls högt.
Jag tycker att vi ska börja runda av. Nu nämnde du det i svepet, men jag tycker fan det tåls att sägas igen också. Dejan Kulusevski, vilken jävla formen är inne i Spurs. Nu pulveriserade man ju verkligen Aston Villa och jag tycker att det Kulusevski, Son och Harry Kane har tillsammans, alltså det är så jävla jävla bra.
Ja, det är otroligt.
Det är häftigt att se vad ett miljöombyte och självförtroende gör med en spelare som Kulusevski. Nu ser man ju verkligen hans rätta jag. Mm. Det man bara såg glimtar av under tiden i Juventus med Pirlo.
Men vi som var med under Parma
såg någonting under tiden med Allegri här i höstas. Nej, fan, det är jävligt, jävligt kul och fint att se.
Inför Champions League nu i veckan, det är hockeyslutspel också, även om du kände till det. Det är kvartsfinaler som ska avgöra och snart semifinaler.
Man
och
lyssnar väl på hockeytoto?
Det hoppas jag fan att man gör.
Så det har jag tillskansat mig.
Vi hade ruskigt kul idag, ska jag säga. Men det är många som skriver till mig och vill ha tips på ett paket där man får både hockey och fotboll och massa rättigheter. Och då vill jag tipsa om megapaketet från Telia för 599. Där får man då alla era på C-mores rättigheter. Vad det gäller fotboll, alltså Champions League, Serie A, La Liga och så vidare och så vidare. Du får också HBO Max utan extra kostnad och all jäkla hockey som spelas.
Det är bra grejer.
Ja, men det är riktigt bra. Och det sjuka är att det här kostar alltså 599. Man sparar alltså 697 kronor i månaden. Så gå in på telia.se/sport. Skaffa er här abonnemanget om ni vill se allt.
Vi gör så att vi hörs igen på torsdag. Skär torsdag. That is. Och så tar vi ner Champions League-kvartsfinalerna där jag i alla fall bara vågar lova att Liverpool är klara. Jag känner att de andra tre matcherna, det är öppet.
Mm.
Även fast det såklart är jättefavorit på både City och Real Madrid. Ja. Bayern München, Villarreal. Vilken match det blir imorgon.
Otrolig,
alltså.
Otrolig match. Du, det måste vi ändå säga. Vi satte ju Toto-trippen som berget den här helgen. Det var ju bara liksom att åka, som jag nämnt tidigare, när Öven satt i mäktiga City mot Liverpool. Men nej, jag tycker vi var värdiga den efter lite stolpe ut. Och nu går vi helt enkelt för dubben och vi gör en Champions League-trippel. Så håll utkik på våra sociala medier så kommer ni få den. Nu vill vi bara avsluta med trevlig resa till alla damer.
Trevlig resa till alla damer.
Blåkull. Bon viaggio, säger vi från Toto Balotto. Så hörs vi igen snart då.
Det gör vi. Ciao, tutti.
Ciao, tutti. Alla,
Πάλι κομμάτια έχω γίνει, πάλι για σένα νέχτα πιο. Αχ, πόσο θα ήθελα εγώ να σου να απόψε εδώ, να σου πω σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Άλλο, άλλο, σου τηλεφώνω, άλλο, άλλο, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Άλλο, άλλο, σαν να σε βρω, μα το τηλεφώνω σου είναι κλειστό. Άλλο, άλλο, σου τηλεφώνω, άλλο, άλλο, να σου πω σ' αγαπώ. Άλλο, άλλο, δεν μπορώ να τρελαθώ, μα το τηλεφώνω σου είναι κλειστό. Είναι κλειστό. Άλλο, άλλο, σου τηλεφώνω.